Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ann, vet vad som nalkas snart?
Sommarsol.
Och min berömda midsommarfest.
Det är din älsklingstradition.
Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar,
dynlådor,
och det roligaste av allt. Ja, lampor, mattor,
skatligt sätt.
Gud vad man älskar det.
För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna,
kuddarna,
nej,
mattorna.
Precis, det måste spegla livet, det underbara livet.
Hörrni, gör som vi. Gå in på Rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa.
Tack, vi är så glada.
Hej och välkomna till inte din morsa. Goes Kristi himmelfärds helg.
Ja, det är det. Ja. Det var en vuxen människa som frågade mig, varför firar vi Kristi himmel? Då sa jag så här, jo, för att Kristi ska till himlen. Alltså inte ens vuxna människor som ändå har vuxit upp med någon form av liksom religionsanknytning tänker längre i termer om Jesus och Gud, verkar det som.
Nej, och det måste jag säga är den här veckans största insikt, att vi, alltså vår generation, helt har så här avgudat våra barn. Så pass i den utsträckningen att när min son Lollo konfirmerades i söndags, så var det ju liksom fullt med barn där inne som knappt visste vad en kyrka var. Och som överhuvudtaget inte hade en aning om vem gubben på korset var. Att liksom, varför sjunger de? Alltså det var så mycket frågor som var så här...
Gubben på korset, du skämtar
med mig? Nej, jag skämtar inte. Och barn som är så här, ingen har sagt åt dem att här inne vördar man Gud. Så att man skriker bara hej friskt, springer runt. Och vilket är ju lite härligt liksom, att kyrkan får vara en plats för alla och att det är en plats för levande på något sätt. Men samtidigt kan jag bara känna så här, vad är det för fel på att liksom låta människor få lyssna på en konfirmationsgudstjänst utan att det är barn som måste röja precis där inne då samtidigt.
De bara, perfekt dagis!
Ja, och de har ju världens mest generösa i den här kyrkan, Maria Magdalena, som ligger på Söder i Stockholm. Jättefin liten sån barnhörna. Men, nej, men det slog mig att så här, vår generation har verkligen gjort allt, eller kanske till och med generationen som är liksom lite yngre än oss, för att dessa barn ska slippa sitta i dessa hårda kyrkbänkar och behöva lära sig detta dammiga, mossiga. Så att de inte gör det längre. För att jag upplever i alla fall att vår generation, våra föräldrar liksom, även om de kanske var icke-troende, så fanns det ändå någon typ av så här fostran i att man måste ändå veta hur en psalmbok ser ut och hur en gudstjänst går till. Och, alltså, är du med mig?
Ja, men gud ja. Och jag kommer ihåg, vi lärde oss ju alltså fader vår liksom som bön i Jönköping när jag gick skolan där. Och jag kommer ihåg när jag var nykär i Johan Rytling.
Mm.
Och vi var på sommarstället och firade jul och så följde vi med mamma till julottan. Det var en tradition när hon höll hårt på.
Ja, så jäkla mysigt. Ja,
så jäkla mysigt. Och vi var så nykära och vi kunde liksom inte låta bli att typ hångla in i kyrkan. Och det var ju inte med blida ögon. Min mor tittade på mig då.
Mm.
Så det var bara att sluta rulla tunga, va? Ta bort handen från oppidon, va?
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så jag sitter nu i någon slags så här torka och har ingen serie att titta på och känner bara att så här, allt är bara, nej men du vet, det är död där ute på Netflix. Det måste ha varit nedskärningarna som har gjort att så här, ja men det är nu vi får skörda, det vill säga det finns ingenting av kvalitet överhuvudtaget.
Vad roligt, Frasse sa till mig igår, det finns inte längre något bra på Netflix.
Nej, det är sant, Frasse, precis.
Gud, vad det flaskade.
Ja, nej men alltså, det är sjukt. Och då började jag titta på så här gamfilmer och bara, nej men gud, de är så bra. Gilbert Grape till exempel, herregud. Mm-hmm. Och Priest, alltså de var väl lite samtida de filmerna. Alltså under 90-talets så här guldera.
I Rosens namn.
Ja, i Rosens namn. Nej men helvete, skoja inte hur mycket bra det gjorde då.
Och mycket liksom äkta snygga snubbar.
Sean Connery, lever han ens?
Nej, det kan inte göra, 230 år. James Bond. Nej, det gör han inte.
Kanske han gör, det förvånar mig. 112 år gammal bara.
Fortfarande picadoll.
Jag hade ju en så jävla gullig tant när jag jobbade på hemtjänsten som var så otroligt kär i Marlon Brando. Och så var hon ju då ändå dement, så hon förstod ju inte att han hade dött. Så att det var liksom,
nej,
och sen, ja men det är så alltså hon älskade honom så mycket så att det var ett skämt alltså. Hon hade bilder på honom, du vet, som en tonårsförälskelse. Lite som att hon gick i barndom och blev 14 år igen och bara hade posters med honom uppe och sånt där. Så himla mysigt.
Gud, vad roligt.
Ja, låg och drömde. Och
man kan ju gå loss sen.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Liksom, man behöver ju inte bry sig om någonting sen.
Nej, det behöver man verkligen inte. Nej. Ja, oh, gud vad underbart. Ja, det var min lilla spaning jag gjorde, att jag kände att så här, därför ska jag nu, har jag börjat hård sälja in till Foxen att gå i kyrkokör. Och han verkar nappa på det, och det är också en flummig, nu får människor här som inte tror på reinkarnation och tidigare liv och sådär. De får väl hålla för öronen. Men jag kan verkligen känna att vissa av mina barn har levt förut. Och i synnerhet den yngsta som alltså på riktigt visste typ utan skolning från min sida vem Jesus var.
Mm-hmm.
Och som kan komma och visa bilder så här på paddan. Titta, här är han. Så som att han har någon direkt connection
med... Här är min far. Min himmelska Kristus. Far.
Ja, nej, men det är sinnessjukt. Det är, nej, men det är så roligt. Och har en väldigt stark tro. Utan att jag... Absolut, jag har aldrig dragit med honom till en kyrka med, bortsett från den här konfirmationen. Men han var som handen i handsken och visste precis vem gubben på korset var och så.
Han är återfödd. Han är Jesus son.
Ja. men det var väldigt härligt. Och han är väldigt på det nu. Vilket är så här roligt för att han har aldrig varit på någonting annat som innebär separation from the mother.
Nej, men gud vad spännande.
Men det ska han göra nu. Sjunga i kyrkokör.
Han kan ju prata med sin bästa kompis Frasse som gick i kyrkokören 3 gånger tills han insåg att det blev bara 3 pepparkakor per gång. Ja, nej, det var mysigt. Det var fint att se. Alltså, det är ju så fint med ritualer och traditioner och det som sker efteråt, att alla känner så här, vi har bevittnat någonting. Det behöver inte vara att man går i kyrkan eller har konfirmerat sig, men när unga människor tar ett beslut i livet som för dem vidare, då är det som att vi alla hamnar i något hallelujah moment. Det var ju så uppsluppen stämning där på pastischet. Vi skulle ju aldrig gått därifrån om ni inte hade kastat ut oss.
Det var som att vi firade liksom en
bröllop.
Ett bröllop. Ah. Nej, men det var liksom som ett litet minikinibröllop. Och på ett sätt så var det väl nästan det det var. Men det slog mig också att så den här konfirmationen... Alltså jag är så otroligt imponerad av vad dessa konfirmander fick sig till livs. Mm. Nu vet vi ju att det inte ser ut så här i alla församlingar såklart. Och att det har jättemycket att göra med vilka som leder församlingen. Alltså vilka präster och vilka kyrkoherdar och sådär. Hur mycket de satsar på sina unga och hur mycket pengar de har att satsa och sånt där. Men generellt skulle jag säga, för jag har ändå hört mig för lite nu bland vänner och sådär. Att jävlar vad de får mycket liksom för 0 kronor. Ja, det är klart att man betalar lite kyrkoskatt. Men Lolo gick ju då på en så här konfirmationsundervisning som innebär att de har gått en dag i veckan under våren sedan januari. Och sen åkte de till Berlin en vecka under påsken. Och bara det var ju så här... Alltså deras så här tema handlade ju mycket om förintelsen och liksom ondska och godhet. Alltså varje onsdag så har de ju haft ett tema som de har diskuterat. Och jag bara landade i det att så här, det här är ju någonting som unga människor inte får egentligen diskutera på andra håll. På det här sättet. Jag vet att de är jätteduktiga i skolan också med temadagar. Men just så här existentiella frågor som verkligen, där det är helt okej att ha, så att säga, alternativa förklaringar som inte ska... För att hela vårt samhälle är så evidensbesatt. Att allting ska vara liksom... Det är evidens, Socialstyrelsen och Skolstyrelsen. Och det är evidens och det ska vara källor på det och så vidare. Och här är det liksom ett sammanhang där evidens överhuvudtaget inte spelar någon som helst roll. Utan här handlar det liksom om etik och moral och sådana här eviga värden på något sätt som det inte går att forska kring riktigt. Så jag tror att det också har varit en sån otroligt viktig del att så här, nej, det finns andra världar, det finns andra bubblor som är precis lika viktiga. Och den här konfirmationsgruppen, alltså de är så gulliga. Jag är liksom bara, jag är så glad att han gjorde det här.
Ja.
Och den här resan, och det är ju jättemånga som har liksom resor till Rom och alltså olika församlingar,
ja,
eller
som
är upp och fjällvandrar eller alltså så här. Och att det är ju också en sån fantastisk möjlighet. Och sen när jag konfirmerade sig, visste du det, att jag var ju tvungen att hoppa av min konfirmationsundervisning.
Varför då?
Därför att jag kom inte överens med den prästen i den församlingen om bilden av Gud som en man, alltså av manligt kön. Du vet, man börjar tänka på sånt här. Jag bara, har jag konfirmerat? Nej, jag gjorde inte färdigt min konfirmation. För man pratade ju om liksom en gud som är personlig. Och jag var så här, men jag får inte upp det. För mig är Gud en kraft. Den är kärnlös.
Men det har väl ändrats nu?
Ja, men det är klart att det har ändrats jättemycket. Och det beror ju naturligtvis på vem det är som är präst. Men liksom jag fastnade vid, jag tycker ändå det var ganska avancerat av någon
mycket
som
bra.
Var 14 år. Bara, nej, men jag kan inte gå med på att det är en herre i himlen. Alltså så här, jag var så provocerad av det. Men nej, han var så här lite raljerande mot mig och tyckte liksom att ja, nej, nu är det så här. Vi tror på en allsmäktige fader, alltså så här fadern. Man bara, nej, jag kunde inte köpa det. Jag var bara så här, bye bye, hej då, så gick jag därifrån. Men så har det ju definitivt inte varit på den här konfirmationen. Alltså både en kvinnlig präst och en manlig präst, men som har varit, haft väldigt högt i tak för allehanda typer av tvivel och liksom ingen så här katekes förhör. Alltså kom ihåg att man fick förhör.
Ja, jag och Ingela och ja, vi var väl ett gäng tjejer, vi fnittrade oss igenom den där liksom kyrkor. Du vet, när en börjar fnittra, så som det alltid, om en liksom svimmar så svimmar den andra, så här tonårsflickor, om en fnittrar så fnittrar den andra, om en börjar gråta, det liksom smittar av sig. När man dör slutar man, det var inte jättelyckat. Ja. Och jag kommer ihåg exakt den där klänningen jag hade på mig, och det var liksom, det var någonting kyskt, men ändå var man ju den här tiden när man så här, hade något sexuellt uppvaknande, och den där kyska kyrkan, det blev något konstigt, måste jag säga. Nervöst och liksom, det var så himla laddat på den tiden. Liksom, det är ju inte det längre, eftersom våra föräldrar var den sista generationen som, man kan väl ändå säga, växte upp med en barnatro, mer eller mindre påtvingad. Men det har ju vi heller inte varit med om riktigt. Jag gick i söndagsskolan några gånger, jag vet inte om jag blir religerad, men att det är så här, vi har ju haft med oss, men vi har ju inte vuxit upp i en helt naturlig kyrkosfär. Det var ju så här, men om ni vill, det var ju alltid så att det sista avsnittet på julkalendern, vilket var liksom som OS-final typ för Patrik Sjöberg, var ju alltid exakt den tiden som man skulle gå i kyrkan då, hemma hos mormor.
Mm.
Och då så sa mamma och pappa så här, ni får välja själva. Det var ju inte så att det replicerades 40 gånger, utan det var, man hade sin chans att se liksom Magnus och Brasse eller vad det nu var, Trolltyg och Tomteskogen. Och det var ju liksom ett otroligt svårt val.
Ja,
det var ju som
så
här,
klart.
Ja, det var ju liksom att jo, men för att det var ju också härligt att sitta där med alla de här tända ljusen, och mamma och pappa och mormor och morfar, och liksom kom in.
Det måste ju varit en liten så här kommunist, vad ska man säga, motaktion att förlägga det där barnprogrammet precis då.
Direkt det efter jul på täten. Ja, så, ja. Nej.
De bara, vi lägger på julafton klockan så här, julottan typ, eller så här, i mässan. Ja, för fan.
Men tänk att förklara det för dagens barn att så här, och sen, det var chansen man fick för att göra många grejer. Sen var den borta. Det var liksom pizza en gång per år och filat moletter en gång per år. Och kunde man inte följa med då, då var det som för Madicken. Nu hade hon tur att hon fick hjärnskakning, och fröken också hade fått det, så hon fick åka med på den här skolresan. Men det var
utflykten,
så här, one shot. One shot.
Ja, verkligen. You only got one shot.
Heliga natt. Allt är skönan blir. Skiner på barn. Hej älskling, är du redan uppe?
Och sen har jag en till pöjk fyllt år.
Ja, storpöjka. Storpöjka har fyllt år. Ja, fy fan, jag kan säga att jag är utbränd. Vet du att precis nu när du ringde här, då har jag sovit i en och en halv timme.
Slut.
Det var så skönt. Ja, jag var så slut. Jag var så slut efter den veckan. Det var konfirmationen. Alltså, innan dess var det ju också Foxens födelsedag och Barcelona. Och liksom, jag har jobbat ganska mycket, måste jag säga. Och sen den här konfirmationen och sen Igors 18-årsdag.
Hur var det då?
Det var ljuvligt. Vi firade honom, för han har ju önskat sig. Och jag måste bara säga tusen tack och bock till TikTok och till den senaste serien som jag såg som var bra nog att förtjäna liksom ett stående ovation, The Bear. För att både TikTok och The Bear har ju då gjort min 18-åring besatt av fine dining.
Just.
Så att hans högsta dröm, det var att få äta på Francen.
Helt otroligt.
Och det gjorde vi då. Jag kan säga så här, att jag är numera kär i Björn Francen.
Var han där?
Utan att ha sett honom. Nej, han var inte där.
Men hans mat var där.
Och det är det som är... Ja, det var inte bara maten, utan... Alltså hur han har kreerat hela den här upplevelsen. Det är ju liksom en upplevelse. Det måste jag säga. Och jag har ju ätit liksom två gånger på så här stjärnrestauranger tidigare. Eller tre gånger. Jag var första gången när min mamma och Jossans mamma släpade med oss när vi åkte till Verona. Då kan vi ha varit så 11-12 års åldern. Mm. Då släpade de med oss på en Guide Michelin-krog. Vi fattade ju absolut ingenting när de kom in med en så här ravioli fylld med liksom tryffel. Typ. En liten ruta. Vi bara, var är maten? Så att vi kunde inte uppskatta det alls som vi säkert skulle ha gjort idag. Men sen åt jag på Mattias Dahlgren. Han har ju kvar sin restaurang på verandan på Grand Hotel. Den hade väl kanske en stjärna då i alla fall. Men det var ju en väldigt så här autist-mecka-upplevelse. Alltså det är så stelt. Man bara känner typ att man vill så här break free. Man vill göra något galet för att man känner att jag står liksom inte ut i det här begränsade formatet typ. Mm. Och lite grann så var det ju även då på Fäviken-magasinet där jag och min brorsa åt när vi hade spritt mammas aska på Välliste, så var vi så här, fan ska vi inte käka på Fäviken som ju ligger där uppe, och vi lyckades få två restplatser där, och det var ju också en helt sjuk upplevelse för att där var det ju som en blandning av så här autist-mecka men ändå with a twist.
Vad åt ni då? Liksom
hela den här miljön. Ja, men uppe på Fäviken-magasinet, där gjorde han ju sig tjänst. Han hette ju Magnus, skitsamma, Magnus. Han som har pratat och googlat Fäviken, ni som var intresserade. Det är ju nedlagt nu. Han bara stängde restaurangen med bullerbång. Orkade inte med mer. Men medan den fanns så var den ju, alltså det gick inte att få bord där. Det var liksom foodies här som reste in från hela världen. När vi var där så var det till exempel så här, två ryska oligarker som kom i helikopter och så här landade. Det var en kvinna som hade rest från Korea för att hon hade då fått en restplats och tagit liksom ett flyg och betalat 50 000 för en biljett för att komma till Stockholm, för att det fanns liksom inga biljetter. Men du vet, på den nivån och folk är så här,
helt,
men det var så jävla knäppt. Det var samma koreanska kvinna som hade med sig så här, du vet, selfie-lampor fast för mat, som hon tog då bilder på alla rätter. Det var helt absurt. Och det var ju helt sjuk mat. Han hade genomgående olika typ skaldjur från Trondheim, direkt tagna ur havet typ. Och sen var det så här renhjärta. Alltså allting var ju lokalt producerat med liksom olika små såser och puréer som var gjorda av liksom jämtländska urter och ja, men alltså väldigt, väldigt så här. Det var ju som att gå på ett museum. Varenda smak var ju så här, det här har jag aldrig smakat förut. Det här kommer jag aldrig kunna liksom förstå vad det är jag har ätit. Typ. Fast det var som en explosion i munnen och orgasm i munnen. Alltså så här. Men det som var grejen med Francen, det var att han ändå hade liksom, han hade lyckats få bort autism-mecka-känslan. Så det var ju liksom så mysigt där uppe. Det var liksom inte alls det här stela, stiffa, att de kommer ut med en så här struken, hårdstärkt kockmössa och är så här glasartade i blicken som att de ska operera en hjärtklaff när de ska tillreda något. Utan det var liksom soft personal. De, typ, alltså de måste ju fråga dig, bara, har de ett manus till er? För att de var så här roliga, trevliga, varma. Servicepersonalen var så här, de hade humor. Det var som att de hade så här kollat in vad vi var för människor och bara så kunde skämta med. Så här, även helt sinnessjukt cast på personal, så kan man säga. Och sen var det ju, alltså det var så goda saker så att det, jag kommer nog aldrig mer kunna laga mat som är normal, för att man är så här, nej, inte det här heller. Jag kommer aldrig kunna uppnå det här, alltså den här sensationen. Och de hade ett alkoholfritt dryckespaket som var det sjukaste. Du vet, det var så gott. Det var så goda saker. Havtornsjuice med så här milky och lång te med Sichuanpeppar touch. Alltså det, men det var så goda drycker. Och det var, men också så här, en sån musiklista som gick i bakgrunden och ett så här perfekt ljus. Alltså denna man, mytlegend Björn Franzén, han liksom, han har tänkt på varenda litet sinne när man går in i den där restaurangen, att det ska vara bara som så här mjuk bomull på själen, inklusive att maten ska liksom vara det också på något sätt.
Jag fattar.
Det går inte att beskriva, du måste gå dit. Och det var värt det, för det frågar alla. Mm. Och vi var inte sponsrade, utan våra nota gick loss. Jag vågar nästan inte ens säga, för det är sinnesskjut. Och jag tänker ju alltid, som du vet, i hästar.
Ja, men du måste, måste ändå säga
en halv habil häst. Vi gick loss på 28 000 kronor för oss fyra.
Nej, vilka var ni?
Det var jag, Igor, Olga och Micke. Och alltså Igor var ju 18, så han fick ju då ta... De hade också gjort det så smart, för att ta med ett fullt dryckespaket. Du kunde ta stora dryckespaketet, lilla dryckespaketet. Sen kunde du ta en mix av alkoholfritt och alkohol.
Men tänk om ni alla fyra sen... hade tagit vårt så stort dryckespaket. Då hade det ju blivit typ 40 lakan.
Ja, då hade det blivit 40 lakan, tror jag.
Nej, men det är helt sinnessjukt. Men jag känner ju en man som har också en lyxkrog. Och en man som jobbar för honom väldigt nära. Och när de berättar liksom att människor som du säger väntar på restplatser och flyger liksom från Amerikat med sina två polare och ropar liksom, säger så här, vi vill ha det och det vinet, och köper så här viner för typ 100 000 kronor flaskan. Så de går därifrån då så här, och har en nota på 300 000. Alltså man kan inte föreställa sig. Jag är så himla naiv. Jag var så här, oj vad dyrt det blev. Får vi dela här 1000 kronor var? Du vet att man så här, ja, men det är väl några gånger man har fläskat på en, typ när pappa fyllde 60 och vi var på Gotland och gick på frillen och så där. Men då blev det ju så här, men 10 papp för allihopa. Mattias mamma och pappa och... Ja, men du fattar, du liksom, det
funkar. Nej, men jag menar det. Ja, men det här... Nej, men man kan inte fatta. Nej, men det här är liksom på en annan nivå. Det, alltså man kan ju också bli äcklad över det. Att det finns sån rikedom så att människor faktiskt kan spendera det här på mat. Alltså man, jag har jättemixade känslor inför det faktumet att det finns så pass mycket rika människor som står på kö för att få äta saker för så här mycket pengar. Alltså det är, man kan känna bara så här, en del i en vill ju bara så här, nej, jag tar tillbaks allt, jag vill inte alls äta det här, utan jag vill bara skänka bort de här pengarna till välgörenhet, för att det här är sjukt, man kan inte äta upp pengar på det här viset. Men en annan del i mig förstår ju att så här, det här är konst, alltså det är som att gå på ett museum lite mer, eller att gå på en så här konstutställning.
Älskling, du skulle aldrig betala 28 lakan för att gå på Moderna Museet med mig.
Nej, men jag skulle ju definitivt kunna köpa konst för det.
Ja,
och det är ju inte heller någonting som man överlever på. Så, alltså det är ju någonting som också är högst så här förgängligt i värde. Det är klart att man kan vara, lyckas pricka in och investera i konst som höjs i värde. Men det kan ju lika gärna vara så att, att det inte gör det. Liksom. Att man bara säger, jag måste ha den här bilden. Det här är för vackert. Alltså, att det inte är någonting som är för ens absoluta överlevnad. Så här, men... Det var också så jävla fascinerande hur han i alla detaljer och i sin mat, han blev så synlig för mig.
Mm.
Förstår du?
Jag fattar.
Man bara så här, jag är kär i honom. Mm. Jag fick kärlekskänslor.
Typ bara, hur ser han ut? Känslor. Jaha!
Jag började direkt besatt googla honom efteråt. Nej. Och tänka att, nej men jättesjukt.
Jag måste se hur han ser ut.
Till någon. Förlåt. Han är gift sedan way back. Han är tydligen
ihop. Det har inte hindrat innan. Sköp.
Men jag tänkte också, vet du vad jag tror också är så här grejen? Det är liksom att dels att det är en såklart en sån otroligt dedikerad och passionerad person. För det, man måste ha den absurda liksom, dedikationen för att kunna åstadkomma något sånt där. Precis som egentligen med all konst. Men sen också att man ägnar sig åt någon typ av konstform där man faktiskt på riktigt vill. För mat är så mycket omsorg för mig. Och jag tyckte att det han serverade, det var comfort. Alltså det var någon typ av tröst i hans mat. Och så var det absolut inte uppe på Färviken. Utan det var en helt annan känsla i den maten. Men det här var så här, det var lent för själen. Allt bara, alltså det var så här, här ska du få någonting så att du får tröst på något sätt. Och hela restaurangen var sån också. Det var sån mjuk och varm och ja.
Det var som i kyrkan, bara, fast ingen frågade vad det var för någonting som hängde på korset.
Ja, förutom att det också var ankor bara som hängde på krokar. Och inte Jesus. Men också så här, det, sen fick jag höra, så blir jag så ledsen att det har tydligen gått en dokumentär om honom och Lindeberg, tror jag han heter, Lindegren. Som han startade det första Franzén med i Gamla stan, en konditor. Mm-hmm. Och det gjordes en dokumentär 2015 och att han framstår som så här djupt, ganska icke-empatisk i den dokumentären. Så att alla som jag har liksom, bara gud, han måste vara en underbar människa. De bara, tvärtom, han verkar vara vidrig.
Franzén, ring oss.
Ring oss.
Vi är villiga.
Prat nu.
Vi kan bli dina gourmetsjökor.
Är det det som är vårt nya kall här i livet?
Det är väldigt bra namn.
Men helt ärligt, Roman. Förstår du att ha en man någon gång i livet som
nej,
går
det är det jag tänker på. Här, det är det enda jag tänker på.
Blanc. Han bara gör en havskräfta som man säger till perfektion.
Jag skulle kunna bli riktigt kåt av det. Riktigt kåt.
Nej men snälla, det skulle man ju bli.
Ja men det är klart, alla som gör saker som man kan äta, så här, vägen via männens hjärta går via magen. Ja, den går liksom via kvinnors magar också. Ja. Alltså det är bara att vi är så ovana över det. Och jag tänkte på det idag att ja, men ofta när man pratar om uttrycket då att så här, fastna i drama, man blir beroende av drama. Och sen när man börjar titta på sig själv och sina beteende, så det dramat som man fastnar i handlar ganska mycket om det dramat man har varit med om i barndomen. Nu var det ju inte så att min mamma liksom official lämnade pappa, men det pågick ju liksom under hela tiden, hemliga samtal och liksom snedsteg hitan och instängningar med att fylla hitan och ditan liksom. Och så bara började jag tänka på det själv, att så här, liksom att man var någon psykolog som sa så här, om man berättar någonting mer än en gång, då betyder det att man inte har processat det. Det får liksom räcka med en gång. Så tänker jag liksom på mina relationer där man säger, och då var det så, då sa han det, och så nu är det slut. Så bara, nej men nu ska vi gifta oss typ. Men både som du och jag är så här, man bara fortsätter som liksom en rå, dålig
självspelande piano. Man bara, nu var det dags för den här grejen igen.
Ja, och liksom till slut så är den enda som man kan lyssna är ju typ de som har det så själva. Så du och jag, vi sitter här nu liksom. Nej men det blir så. Det är så patetiskt när man liksom gör sin självrannsakan och tänker på det. Att så här, det handlar ju om såklart att om man ska säga, börja läsa om så här, otrygg anknytning. Sure, det har jag. Och det finns ju såklart massa bevis på vad det leder till och fram och tillbaka och jada jada. Men i slutändan så är det så här, när jag tittar på mitt eget beteende och liksom hur jag reglerar känslor och liknande, så är det ju hela tiden när jag hamnar i situationer där jag kan se att min mamma har varit i, förstår du? Mm, att hon har fått göra mesta vardagsgöret, att när det ska vara lite fest och fint, då liksom mamma får fixa. Och när det väl händer någonting, liksom, när det väl the shit hits the fan, som när hon fick sin cancer, men då försvann pappa.
Mm.
Inte fysiskt till att börja med, men liksom så här, det klarade inte han av. Och det är väl lite så som mina relationer också har varit. Så när the shit hits the fan, då är det så här, okej, okay, you're on your own. Man bara, nej men vänta nu behövde ju jag dig. Nu har jag funnits den. Nu gick, jaha, vad tog du? Nej, du skulle inte ens kämpa. Och det är det som jag återkommer till när jag blir riktigt arg. Då är det just det som händer, att jag är så här, ja, men man är helt slut, man kommer hem, så tänker man så här, ja, men nu är någon som ansträngt sig. Och så liksom är det så otroligt sällan det. Och så blir man ju, och då kan jag tappa det. Det var likadant ihop med Nanook. Men du skämtar med mig. Nu har liksom, du har varit borta en vecka på en konferens och jag har jobbat och tagit hand om 3 barn under 1 år typ. Men då orkar jag ändå inte så här köpa en flaska vin eller köpa hem lite mat. Utan när man kommer hem då ser man så här 1 kilo köttfärs ligga som en så här död ko och bara såhär, hej, man orkar liksom inte ens ta, man orkar liksom inte ens ta en gaffel och säga, det blir bara, nu äter vi den här klumpköttfärsen och håller käften, och då är det såhär, det är de tillfällena som jag kan tappa det så hårt. Och när jag var hos min psykolog, så en av alla 100, så sa hon så här: jag vill bara att du ska blunda och så ska du tänka på en gång där ditt, liksom, där ditt hjärta krossades, så där du känner så här, att du bara känner dig så övergiven. Och då kom det ju upp när mamma var sjuk och pappa under den där påsken då hade åkt iväg på natten och tagit sin golfbil och åkt iväg i sin Pelle Vävare. Och på morgonen så var han borta. Och det av alla händelser i hela mitt liv, utifrån liksom mig själv som vuxen och barn och det, så var det den som kom. För jag visste att, här, jag förstod så väl att hon skulle inte klara det sveket, för hon var så illa däran. Det fanns fortfarande lite så här hopp. Jag kommer ihåg att vi satt och pratade om det på farstun där i Ekshäradsgatan på Villa Trappi, deras rathaus. Jag var så här, du, jag har kollat upp lite grejer här, mamma, och det finns alternativa behandlingar i Polen. Och hon var så här, nej, det får vara så här nu typ.
Mm.
Så att det blir bara så intressant nu när jag sitter och liksom, när man läser om det där, att man, din drama queen, du ska alltid liksom, hur det handlar om att man hela tiden ska leva i det där så här, ja, men bokstavligen så är det så, aldrig mer. Alltid, du vet, att man, så här, man ska liksom superlativa, fast det handlar ju inte om det. Och när det börjar bli lite lugnt och ro och man har lite skönt, nej, men då börjar man sätta igång någonting. Nu ska jag måla, eller nu ska jag åka hem till någon. Jag kommer med på den här festen. Man kan inte vara kvar i sinnesron, för då börjar den där processen sätta igång igen. Och liksom att processa, det är ju att våga låta känslorna komma upp till ytan. Och det känner jag så här, det är först det här året som jag har gjort det liksom. Och då är man helt plötsligt inte särskilt intresserad av att direkt hoppa på nästa kar eller åka på någon smaskig resa eller liksom hålla på Tinder. Man är så här, kan jag bara få ligga här i dubbelsängen och äta chips och dipp och typ titta på någon dålig serie? Och när någon frågar så här, kom igen, ska vi gå in till stan och ta några drinkar? Man är så här, drinkar? Nej, det växer i munnen. Man kan liksom, vad ska man in där i gyttret och göra? Så det handlar om det, tror jag. Att det kanske inte handlar om att man just har blivit övergiven allt, utan så här, det som man har sett att ens, liksom, att ens mamma har kämpat med i barndomen, det är det som man själv triggas av liksom, och är livrädd för. Typ.
Jag lyssnade på Fredagspodden igår. Jag hade en lång bilresa från Arlanda stad där jag var och hämtade en ny bil. Och då lyssnade jag på den. Jag kommer tillbaka till den. Jag tycker den är så... Det är också spännande med att de har poddat så länge. Och att den håller nivå. Och att man... Att de är autentiska fortfarande. Liksom. De pratade ju precis om det här. Och om mentaliseringsförmåga. Att man... Amanda hade gått i terapi och blivit så här glad över att hon hade lyckats titta på sig själv utifrån, att inte gå in i liksom traumaältandet då, som hon menar att hon ägnar sig otroligt mycket åt. Att så här, det händer någonting och sen kan hon liksom inte släppa det. Då spelar hon schack i huvudet, som hon kallar det för, i liksom, ja, men det är veckor. Och nu har ju hon, de som lyssnar på både Fredagspodden och Alex och Sigges podd, så vet ju folk att Alex har råkat spilla lammfett på Amanda, så att hon alltså har fått en sjuk brännskada. Alltså det är liksom halva underarmen som är så här förstörd. Typ. Alltså helt fruktansvärt. Och det, hon har ju jättemycket hypokondri och ångest och sånt där. Liksom, så att just när hon råkar ut för något sånt där, eller fick en punkterad lunga efter att ha fått akupunktur till exempel, eller andra så här livshotande tillstånd, att det sen då för henne blir liksom ett ältande utan dess like. Men att hon nu kunde säga till sig själv, titta på sig själv utifrån och säga, men gud, nu är du inne i traumaältande här och det här kommer inte lösa någonting. Jag kommer ge dig tills imorgon, sen måste du släppa det här och sluta tänka på det och sluta prata om det. Och just det här att så här, du behöver känna alla känslor kring det, sen behöver du processa, prata om det. Men sen när du fortsätter liksom att älta det, alltså så här, Hanna sa det också, att när hon hade varit med om sin skilsmässa, den jobbiga skilsmässan, att hon gav sig själv ett år att få liksom älta hjärnet för att hon kände att hon behövde det. Men sen fick det fan mig vara nog. Sen måste man med liksom KBT-redskap bara tvinga sig själv att nu får inte jag älta det här längre. Nu får jag inte prata om det här. Jag kan inte vara kvar i det här ältandet. Varför blev det så? Varför gjorde han så? Om jag bara hade gjort det. Om jag bara hade gjort på det där viset. Då hade det inte blivit så här och så vidare. Mitt trauma som jag har med mig från barndomen, som jag tycker är väldigt svårt att... Eller jag skulle inte säga att det är trauma, utan det är ju mer en coping-strategi. Och den har ju egentligen alla som har medberoende och har vuxit upp med dysfunktionalitet. Och just föräldrar som har varit emotionellt omogna och bjudit på väldigt mycket drama. Därför att ett barn, det är skillnaden från en vuxen person och ett barn som i alla fall är under 12. För jag anser att när man är över 12, då har man ju förmåga att ta sig ut ur rummet. Men när man under 12 så är man ju helt utelämnad till att vara i rummet medan vuxna människor då beter sig irrelevant, gränslöst kanske, emotionellt extremt instabilt och omoget. Så att det enda man kan göra då är ju att hitta strategier för att klara av och hantera det.
Mm.
Och för mig har det ju varit enormt mycket känslomässig avstängning.
Mm.
Och det är ju en strategi som är ganska gångbar, skulle jag säga. Alltså den funkar ju jättebra, för att man är ju så här, jag mår inte dåligt, jag mår ganska bra. Alltså jag mår bra, jag vet inte vad du... Alltså så här, människor förväntar sig hela tiden så här, hur är det? Nej, men det är bra med mig. Och jag menar det verkligen.
Ja, jag vet.
För att det är ju en superkraft att kunna göra det. Men det som händer, som ju liksom tar sig uttryck, och det gjorde det ju även för mig som barn. Jag hade ju migrän när jag var barn, jättemycket mardrömmar. Alltså det poppar ju upp som de här larverna på Gröna Lund i maskinen. Alltså så här, det tar sig andra uttryck. Och i vuxen ålder så har det ju, så får jag, alltså det är ju spänningar och migrän, och alltså det sätter sig i kroppen, i somatiken.
Verkligen.
Och det gör ju att man ändå är såhär, nej, det här kanske är en jättebra överlevnadsstrategi rent ångestmässigt, att man klarar av att ta sig emot. Men samtidigt så är det också en urusel strategi, därför att såhär, du förstår inte riktigt heller att såhär, det här kommer bryta ner dig. Det är liksom ingen idé. Alltså det är det att man är ju kvar då i situationer och lägen som är väldigt nedbrytande, istället för att ta sig själv i handen och gå ut ur rummet. Och det var ju precis det också som poppade upp när jag gick i traumaterapi för komplex PTSD. Det var ju precis, för jag fick ju samma fråga av min terapeut när man är i ett halv hypnotiskt tillstånd. Alltså försatt en väldigt så här, jag låg ner, om jag inte minns helt fel, alltså väldigt divanliknande. Och så gör man avslappningsövningar, och sen frågade han, kan du berätta om ett minne? Och då, det står ju med i vår djävulsdansen i den boken. När jag ser min mamma stå liksom och skrika. De har haft en jätteuppslitande konflikt. Det har handlat om, det har varit alkohol inblandat. Båda mina föräldrar var berusade. Och pappa bestämmer sig för att ta en taxi och dra in till stan. Och då överser jag bara. Alltså jag är verkligen åskådaren. Jag är den här tredje parten som bara, du vet, ögonen ser men munnen är tyst. Så man är bara en fluga på väggen. Och mamma är, alltså hon blir så förtvivlad över att han ska åka. Det är så jävla sjukt att tänka sig att man själv skulle åstadkomma liknande drama för sina egna barn. Så hon står alltså och gråtskriker i ett rum som var då vårt matrum, som har ett fönster som vetter upp mot vägen då dit taxin ska komma och porten. Så man hör min pappas steg i gruset, så här tunga steg, arga steg, upprörda steg, upp, drämmer igen den här porten i vårt plank, och hon står och skrikgråter i ett fönster och typ drar med så här händerna på rutan. Och den situationen fick jag då gå in. Och så här, nu går du in i det där rummet och så tar du den här lilla flickan i handen och så går du bara ut ur rummet. Och det är ju det som är liksom strategin när man går in i traumalägen eller lägen där det är så här. Och jag minns också att han sa, nu ska du memorera hur det här kändes i din kropp. Alltså vad var det som hände i din kropp? För att det är liksom där hittar man ofta lösningen. När man har en väldigt god avstängningsmekanism. Att man känns som ett avstängd. Jag menar, jag minns inte att jag grät. Och jag vet att jag inte grät. Jag vet bara att det var en outhärdig känsla på något sätt. Att bevittna det där.
Mm.
Och det var ju inte så här, åh han åkte, det var inte det som var grejen. Utan det var ju det att han lämnade oss med någon som var så instabil. Och att jag också bevittnade att så här, han lämnade henne fast hon var så ledsen. Det var ju det som var obehagligt på något sätt.
Alltså där gör, liksom, hur kan man göra det mot en annan?
Så dels att man kan inte göra så. Man kan inte göra någon så där ledsen och sen bara lämna den personen. Och sen också att jag förstås som barn förstod att det här är ju inte en reliable person som han har lämnat oss med. Alltså, wow, nu ska vi vara ensamma med det här. Och det var ju också början på ofta när mamma och pappa hade den här typen av konflikter. Och det är jävligt svårt att veta vad som var hönan och vad som var ägget. Men det var ju också alltid påbörjan på en episod i hennes liksom bipolära sjukdom när hon låg ner. Alltså när hon var deprimerad, när hon gick in i djup depression. Det var alltid en så här tipping point innan som bestod av något så här jättedrama, en utlösande grej. Som hon på något sätt kunde förklara att nu är jag deprimerad för att det här hände. Och då var det liksom 2 veckor när hon var helt under isen. Alltså helt bara låg till sängs i stort sett. Och självmedicinerade med alkohol och olika typer av tabletter. Och det, så det är klart att jag på något sätt troligtvis redan då hade fattat att det här är det som kommer nu. Alltså att det fanns en rädsla i det också. Att så här, nu är du liksom on your own girl. You always have been. Som Taylor så fint sjunger.
Jag vet. Och så att jag tror liksom, jag fick sån stark insikt. För att jag skriver i boken då, som för övrigt ska vara helt klar idag, om det finns en bild i mitt album. Mitt så här barnalbum.
Mm.
Mitt mörkblå med en liten röd kreblomma på. Syrran har likadant fast lila. Och i den så är det en bild som jag fram till idag, när jag började tänka på den, har tyckt varit lite så här gullig. Det är så här 70-tal, det är midsommar. Man ser att det är en ganska liksom kylig midsommar. Jag har en sån här skottsrutig liten jacka som mamma har sytt med lite så här kapuchong. Och sen så håller, vi hade likadana jag och min syrra. Mamma sydde allt exakt likadant fast olika färger. Men det här var faktiskt samma färg. Så håller pappa mig under armen som att jag är liksom, ja men du vet, vad ska man, en sprattlande typ fisk. Och i handen då, på huvudet så har jag en midsommarkrans.
Mm.
Och i hans hand så har han Åsas, min systers midsommarkrans.
Mm.
Och så garvar man lite så här, du vet, det är ju lite 70-tal, det är lite liksom, det är säkert en liten knapp innanför västen, men så här, ja, men han har ett stort ego och tycker nu att det här nu blev det lite roligare allting.
Mm.
Och mamma måste ha tagit bilden, och så ser man min syrra som hon står liksom och tittar på det där. Hon vet inte vad hon ska tycka. Det är så här, varför skrattar liksom folk när Ann är så arg?
Mm.
Och så här, hur ska jag tyda den här, det vi har pratat om så många gånger innan, att när man kan inte tyda situationen. Alltså bilden säger någonting, men liksom magkänslan säger någonting annat.
Mm.
Och då stoppar hon alltid in ett finger i munnen och, så här, och så tittar hon lite så här under lugg, à la Diana Spencer. Mm. Och så har jag alltid tänkt att gud, så står det så här, blir inte så arg Anson Fransson och sånt där, står under bilden.
Mm.
Och då har jag blivit arg för att jag blir arg för att han har tagit hennes, han har tagit hennes midsommarkrans och satt på sitt eget huvud. Och det här tycker jag liksom, det är ett övergrepp. Man tar inte någonting som vi har suttit och gjort den här med mormor och moster. Det är liksom, det är inte roligt.
Mm.
Jag bara garvar så mycket, Frasse exakt likadan. Det är inte liksom, det finns inget barnsligt eller kul så här, att på något sätt göra sig roligt. Nej, och reta. Liksom, reta, det är det vidrigaste jag vet, när vuxna retar barn. Kan vi ta den där? Nej. Fuck you, känner jag bara. Och innan så tänkte jag, det var lite roligt. Sen idag så blev jag bara så här, nej. För jag lyssnade på en podd.
Mm.
En amerikansk stressdoktor som säger så här, ja, men jag tror inte att särskilt många ser på sig själva som att de är beroende av drama, för man kan vara mycket liksom jättevälfungerande, men det är hela tiden någonting som man ska lägga sig i och gå in i. Man har den där tonen, du vet, som jag själv kan känna någon som själv. Okej, men vad kul, nu kommer jag hem då, då och då man känner sig liksom övergiven, man känner sig ensam, man tycker inte att någon annan förstår. Men istället då för att så här, sätta sig ner och förklara, så antar man liksom blandning av tyrann och typ offerkofta.
Ja, men det är också istället... ett sätt att, det pratade faktiskt Hanna och Anna om i podden också, att så här, det är ett sätt att manipulera fram någon typ av så här, med hotet om att ja, men nu drar jag då, hotet om att lämna, så kommer man få den andra slut. Personens bekräftelse. För då kommer den personen vara så här, nej, gå inte liksom. Alltså det är det man på något sätt hotar med när man har sin väska och liksom på något sätt halvpackad hela tiden. Det är lika bra och det här är inget bra. Liksom, att det man vill då är att någon ska säga nej, stanna, gå inte. Vänta, vi löser det här. Liksom. De berättade så jävla roligt om några snubbar som inte hade gått på det där. Som var så här, du, jag är noll intresserad av att skapa drama, så vad fan håller du på med? Och också killar som säger, ja, men gå då, hej då. Man bara så här, nej, jag ångrar mig.
Jag vet.
Men det är ju liksom så här, det tror jag i och för sig att det också kanske tillhör den här bondingfasen innan man är säkra på varandra, och att det är ett sätt att liksom testa hur står du? Är jag viktig för dig? Är det här en relation som du tycker är viktig? Alltså man vill se någon typ av sårbarhet. Det är liksom det man försöker framnagla. Men också såklart, alltså jag tänker så här, både du och jag, även om du hade föräldrar som höll ihop, så är det precis som du säger, att så här, du har ju säkert hört din mamma. Jag menar, det var ju också min mammas stora paradox på något sätt, att hon var ju väldigt så ältande med sina väninnor om min pappas oduglighet. Hur dålig han var, hur dålig deras relation var, att han aldrig var hemma. Alltså så här, det här var ju samtal vi överhörde och bara liksom fostrades till. Och pappa var ju också så här helt störd. Alltså ingen av mina föräldrar talade gott om varandra. Ingen av våra föräldrar var så... Men gud, det här är min... Du, min alltså jag kunde aldrig se... Jag började ju fan gråta, det är ett annat trauma jag har. Nej, men när jag såg att mina föräldrar satt och höll om varandra i soffan när jag kom upp och skulle gå och kissa efter att ha gått och lagt mig. Jag var så här, vad gör de? För att jag tyckte det var så obehagligt att de var liksom gulliga mot varandra.
Jaha, nej.
Jo, alltså så här, att de var så kärlekslösa på något sätt, och att så här... Pappa hade ju liksom ett jättemärkligt morgonhumör. Så det var också så här, eftersom han var borta så mycket på ständigt på turné och ständigt borta, så var han ju... När han var hemma så var det ju som att det vart liksom en avvikelse, förstår du? Att så här, oj, nu är han hemma. Då måste mamma... Hon liksom tassade på tå, ville liksom inte förarga honom, och ville liksom... Ja, men gjorde så här, gick in i alla typiska fånbeteenden du kan tänka dig. Liksom. Ja, jag ska laga en god måltid. Ja, nu ska jag liksom, ja, så här, väldigt så smörig.
Icke-autentisk.
Ja, icke-autentisk. Så här. Och sen slutar ändå med, sen när de drack vin, att då kom ju hennes besvikelse, hennes liksom frustration, hennes ensamhet, allt det bara välde över. Och då svarade ju han med att bara sticka istället. För att vara så här, men älskling, jag ska fixa det. Det var så dysfunktionellt mellan dem. Sen så här, de goda minnen man har, det är möjligt att man inte kommer ihåg dem. För så funkar ju också hjärnan. Att liksom så här, det är det som är grejen, att vi kommer ju liksom ihåg det som är traumatiserande i mycket högre grad än det som var bra. Och det goda och det vackra och det kärleksfulla, det liksom tar hjärnan bara liksom notis om och typ livnär sig på. Men samtidigt så är jag nog fan med nästan tvärsäker på att de inte var särskilt gulliga och kärleksfulla mot varandra. Så det var inte mycket av den varan.
Det var inte tungkyssar som köris?
Nej. Och det var ju aldrig så här att... Alltså det var ju inte mamma heller som lämnade pappa. Och det är också det som är paradoxen. Och jag tänker på det... Jag vet inte, det kanske var som med din mamma också. Att så här, din pappa gjorde misstag på misstag. Och så är ju väl en person också som utvecklar beroende. Att så här... ja, ah, det går jättebra i 3 månader. Men sen händer det liksom en katastrof. Då kom midsommar eller då kom julen. Eller då var det liksom...
Det var hela tiden så.
Ah, att och, så bara, och sen var det lite bra i 3 månader. Så hinner saker repareras och sen går det åt helvete igen. Mm. Och då kommer liksom ältandet med väninnorna. Och ska jag skilja mig? Hur ska det gå? Och så här, man börjar göra planer för en exit kanske liksom. Jag vet inte hur mycket planer på exits jag har hört min mamma liksom... prata med sina väninnor. Sen så blev liksom exiten... att min pappa drog istället liksom.
Jag vet.
Hon, då fick hon liksom leva kvar som en så här övergiven så här. Hon var jag som har stått ut här liksom och bara väntat på att saker skulle bli bra. Och så är det ändå du som drar. Han så här, gjorde behandling på behandlingshem och sen blev det skilsmässa i klassisk
alkoholism. Ja, men jag vet. Jag tror att det är något så här arv liksom, det, ja, men trauma går ju ofta i arv och jag det är därför måste bryta dem. Jag tror så att när morfar också dog hux flux. Och liksom måste vi komma hem från Göteborg och hjälpa mormor med husen hit och dit. Jag tror att det satt så djupt i mamma. Det har vi pratat om förut. Med att så här, den här självständiga liksom mormor som jag stäck på det hit och dit. Den redig och cyklar och springer och lagar mat. Och så här, liksom, alltså, verkligen en supermänniska. Ja. Och så dog morfar hux flux i liksom hjärtinfarkt. Och det här är någonting, jag tror att min mamma höll så otroligt mycket för sig själv. Även om pappa. Jag tror att han var mycket större liksom, douchebag än vad hon någonsin liksom, andades om. Mm. Och då när man på något sätt, liksom, när man känner, när den där traumakänslan i kroppen blir att man säger, men gud, nu ber jag ju verkligen om hjälp. Nu är jag ju sårbar. Och ändå så får man, för att den andra människan har heller inget, liksom, jag menar,
har inte heller hur ska...
Nej! Men det kan man ju inte se där och då, för då hamnar man ju fight, flight och freeze samtidigt. Och då tror jag att för mig har det blivit så här, nej men om du ska vara så här, att, det inte liksom, att du inte kan finnas där, att du inte kan komma upp med en lösning nu, då måste jag lämna. För att så här, jag märkte det på mamma att när hon där, liksom när pappa då på något sätt, i alla fall psykiskt lämnade henne och sen även fysiskt och var otrogen och hiten och diten och också var på torken och fram och tillbaka och hon kämpade liksom för livet med sin cancer. Jag tror att det där sitter så djupt inne i mig så att när jag märker att jag får ingen respons istället då när liksom, först blir jag skamsen och är tyst och man är i skammen tillsammans och sen när jag ska lösa det så får jag ingen hjälp. Mm. För att den andra är inte förmögen. Och då känner jag så här, nej men då får jag fly. Då måste jag gå. För att säga, en gång till kommer jag inte klara det. Och då handlar det förmodligen om att då bär jag liksom både mamma och mormor. Också som i förra relation med Nanook som bara säger, vad är pappa? Ja, vi vet inte riktigt. Vänta, ska jag ringa till SVT? Nej, han har flyttat till Bromma. Alltså du vet, lägger sig på hög. Man står där med 3 små barn, man har ingen familj. Och det är det du har pratat om. Finns det cash? Finns det liksom socialt stöd? Finns det föräldrar och morföräldrar? Ja, ja, men gå in. Ja, då får det här sluta. Det kanske inte var så bra relationen då. När man inte har det. Man är inte särskilt kaxig. Det ser gudarna veta.
Nej, det är man inte. Eller så kan man tro att man är det. Men sen landar man ändå i att så här, oj, alltså så här, vi har ju båda gjort varsin exit och gjort en separation och kastat oss ut i det okända och har väl också kanske någonstans landat i att så här, wow, jo, jag ångrar inte min första separation alls. Men samtidigt så förstår jag också vad den kostade mig. I form av att liksom ha sitt barn varannan vecka for life till exempel. Alltså det är ett offer som är så här, det är liksom inte, men det är nästan som man kan stå ut med vad som helst nästan för att slippa det. Jag kan verkligen förstå att människor är så här, ah, ja men vi får väl ha en liten usel relation där vi aldrig knullar. Alltså man är beredd att deala och gambla med ganska mycket. Eller att man väntar tills barnen är stora med att separera. Eller så här, jag kan verkligen ha förståelse för det. Men jag tycker också att det är så här, jag kan också känna nu när du och jag pratar om det här, nu när vi ändå har poddat ganska många år, att det är så otroligt jävla fascinerande att vi blir så gamla, vi människodjur, att vi också kan, för jag minns när jag började min första terapi med Lasse Ögren, eller innan dess gick jag ju till en annan tant när jag var 21 och väntade, Olga började gå i terapi, men då du vet, om vad så här, kan du redogöra, berätta om din barndom, då berättade jag ju alltså en helt annan berättelse än den jag berättade nu. Jag var ju så här, nej men, eller vad har du för relation till dina föräldrar? Nej men de är jättebra, liksom så här. Jag kunde överhuvudtaget inte sätta dem, liksom titta på deras relation utifrån. Jag kunde inte beskriva vad det var jag hade varit med om. Jag var inte där då. Att man, och jag kan också tänka så här, det är 7 år sedan mamma dog. Och mamma var ju en fantastisk mamma på det sättet att hon gjorde ju verkligen en resa. Från att vara den här emotionellt väldigt instabila, obehandlade, bipolära personen, människan. Men som också hade jättemycket svåra trauman med sig från sin uppväxt. Hon hade ju en pappa bland annat som var våldsam och som slog henne. Så att liksom hon hade ju inte bara sin bipolära sjukdom, hon hade jättemycket trauman med sig. Det märktes ju i allra högsta grad. Hon var ju rädd för män till exempel. Alltså hon hade ett förakt mot alla med manskön, skulle jag säga. Och det märktes liksom, så fort en man kom in i rummet så var det liksom bara så här, usch, typ. liksom. vilket är så här, jag har inte alls det. Eftersom jag har haft bröder också som jag har älskat så mycket, tror jag. Alltså så här, det har nog läkts liksom rent generationsmässigt. Men hon hade verkligen det och hade jättemycket trauman. Men hon gjorde ju en sån resa med sig själv. Alltså, från egentligen att vi flyttade hemifrån och skilsmässan och hon mådde som allra, allra sämst och var inlagd och sådär. Och sen började ju hon, bara bestämde sig för att nu ska jag leva ett bra liv. Så jag skulle säga att från att hon var 45 tills egentligen åren innan hon dog, så var ju hon mycket, mycket friskare än när jag var liten.
Mm.
Så hon var ju en fantastisk mamma till mig som ung vuxen. Hon var ju till exempel oumbärlig för mig när Olga föddes. Alltså hon var ju barnvakt så här 2-3 gånger i veckan. Det var ju liksom som att ha en obetald nanny. Det var ju liksom helt överjävligt lyxigt. Hon hämtade på dagis. De hade liksom årskort på Junibacken. Och hon var hela tiden med Olga. Hon var som en extra förälder för Olga. Vilket ju var helt ovärderligt. Och det var, jag tror det var hennes sätt också på något sätt kompensera för det som brast när jag var liten. Att hon på något sätt gottgjorde. Sen hade hon ju förstås dippar eftersom hon har bipolär sjukdom. Så hon hade ju liksom vissa episoder. Men de var mycket, mycket mindre framträdande liksom, under de här åren. När hon bestämde sig för att jag ska försöka leva på ett annat sätt. Hon slutade ju dricka också. Och var nykter. Mer eller mindre liksom helt. Och hon bara hade faktiskt ett bra liv. Och gjorde resan. Och det jag ville säga var att det gick att prata med henne. Om allt sånt här. Om hennes trauman och om hennes pappas relation. Och jag är bara så här, och nu har man fått 7 år senare jämfört med när hon dog. Nu vill man ju bara prata med henne igen. Och det är den så här stora, det är den stora sorgen efter henne. Att jag är så här, jag vill bara ringa till mamma hela tiden. Det vill jag göra varje dag.
Mm.
Alltså man sitter i bilen och har lite dödtid. För det fanns liksom ingen som kunde snicksnacka bort en timma med lätthet. Ja, men det är som du och jag. Precis som du och jag.
Mm.
Att vi kan så här babbla och vi sitter och då så här, ja, nu har jag liksom intresserat mig för Björn Franzéns psyke. Alltså, det är bara typ du och mamma som kan förstå att det är att man måste få älta detta.
Det är också så exklusivt. Jag bara kände sån, jag kände sån otrolig salig lycka. Sen skrev hon ett kärleksbrev till dig som du inte svarar på.
Jag vet, och jag älskade det. Och jag bara, alltså, nej, men jag känner mig så dum. För det var, jag tänkte också så här, och nu kommer hon tolka det som att jag är typ autistisk och inte kan ta emot beröm. Jag måste svara på det. Så han bara, men jag kan inte svara på det nu ett dygn senare. Det blir skitknäppt. Men jag tyckte det var så fint. Jag blev jätteglad för det.
Bra, älskling. För, du vet, först skrev jag lite mer svulstigt. Så tänkte jag så här, ibland kan du ta saker som att jag tycker att du är ett offer. Och när du är på fel och mör, då kan du vara så var det inte alls det. Man bara, va? Nej. Älskling, så var det inte. Alltså, jag ville bara så här, skriva så här, vill, jag tycker du är så bra. Du bara, jaha, okej. Okay. Och då kände jag så här, okej. Okay. Jag skriver lite mindre svulstigt beroende på vilket humör hon är på. Det är medberoende på det sättet. Och sen när jag inte svarar, jag bara, nej men nu får hon skärpa sig. Hon
kan nej, inte det var dåligt av mig. Riktigt dåligt. Det enda jag kan skylla på, det är min utbredda utmattning.
Nej, jag tog det inte så allvarligt.
Det är därför jag börjar fundera på om jag inte har lite ADHD ändå. För det är så här, När jag gör två sociala grejer här på en vecka. Nej, igår var jag också på Fotografiska. På en visserligen var jag helt ljuvlig middag. Och jag drack ingen alkohol. Men jag blev så
med
slut.
Vem?
Det var Sofia och vdn på Fotografiska som heter Elin Frändfors, tror jag. Eller Frändgren. Ja. Så otroligt gullig människa.
Så gullig.
Och varm.
Så gullig.
Och så här. Ja, du har träffat. Ja, men hon var helt ljuvlig. De hade bjudit in så här fem vänner var. Bara för så här. Och lite så här, den gemensamma nämnaren var konst. Jag bara, jag kan ingenting om konst. Alltså det var så konstnördiga, underbara människor där. Och jag satt bredvid Dana.
Och
hon efternamn. Nej, Dana, hon är professor på KTH. Senior professor i så AI. Alltså så jävla spännande att sitta med henne och prata om så här. Vilka robotar kommer i framtiden? Vad kan robotarna göra? Vad kan de inte göra? Alltså, ja, världens härligaste. Men det var ett ljuvlig middag. Men jag är liksom, som sagt, söndag konfirmation. Världens härligaste liksom mottagning med alla er. Det var bara för ljuvligt. Sen var det Igors födelsedag och sen var det den här grejen. Men jag är ju helt, alltså jag är ju utbränd.
Det är väl inte så konstigt, men det är inte så att du inte, jag tänker faktiskt lite på mer på det senaste tiden när jag själv har liksom kommit lite mer till sand, så att jag bara, hon är exakt som jag. Vi är exakt som varandra typ hela tiden. Man kommer in och säger konfirmationen, vi bara vill bara prata med varandra. Vad gulligt. Ska någon annan prata med dig? Jag blir typ, vet du, jag blir irriterad. Jag blir så här, kom inte in i vår intressanta bubbla. Och som häromdagen med telefonen laddade. Jag bara, vad fan. Nej, nu var vi inne, du vet. Jag vill så gärna berätta klart för dig. Jag vill veta vad du tycker. Det liksom tar aldrig slut. Det är ändå så jävla lyxigt, älskling.
Ja, det är en otrolig jävla lyx alltså. Och det är
kan
jävla
vi knyta ihop det här nu sen?
Ja, men ska vi göra. Vi måste sluta. Men jag är också så otroligt glad över att vi har våra äventyr.
Ah.
Alltså våra två kärleksplatser som Didriksson har bestämt sig för att otroligt generöst lotta ut till behövande. Det har rasslat in, kan jag meddela, så många nomineringar. Och vi har överlagt. Och tillsammans med Didriksson så har vi kommit fram till vilka två fantastiska kvinnor med ett hårt rått
vänner,
år.
Kan vi säga.
Vänner,
jag råkade ju skriva lite fel.
Ja, med hårda rått år bakom sig som får komma. Och vi kommer idag, under fredagen, att tala om detta på min och Ans Instagram. Så gå in och titta. Vi kommer att publicera då dessa namn klockan 15.00 idag fredag.
Underbart. Och nu när jag har pratat om det här då, liksom trauman och att man kan se sig själv i det, då vill jag ju avsluta också hela min historia om när jag stod där på midsommar och var 4 år och bla bla bla. Att det jag insett då, att det har ju blivit liksom ett mönster för mig.
Mm.
För varje gång då som någonting sånt här hände, då tog jag det på liksom fullast allvar, att jag skulle då rädda mamma eller någon annan, eller en liten lysmask på vägen, eller liksom några fiskar som killar hade kastat små liksom, ja du vet, som de hade tält små liksom pilar med hit och dit. Liksom det tändes ju an i mig då att stress var någon gång när man liksom levde la vida loca, då fick jag ju känna mig viktig. Och det här är ju väldigt vanligt, att man så här sätter igång stresssituationer för att känna så här, ja men den här liksom, i den här podden som jag ska också tipsa om, så Mel Robbins podcast. Mel Robbins är ju en så här 50 plus kvinna i USA som har en jättestor podcast. Hon kan coacha en. Hon skriver liksom och pratar mycket och föreläser om ADHD och skillnaden på killar och tjejer och bla bla bla, olika trauman. Och hon har ju då bjudit en stressdoktor som säger just det här då, att men hur ska man se att någon är en liksom människa som är beroende av drama?
Mm.
Och då tycker jag att det passar väldigt väl in på några av våra kompisar, att man kommer in så börjar man så här, har ni hört?
Ja.
Och så berättar man någonting och så börjar man skvallra. Mm. Det kan man göra på sitt sätt, men att man, så här, att man blir någon, man får, liksom, man får vara med i samhörighet om man är den som också så här, har de här sensationerna. Mm. Och likadant om man liksom lever i en relation som bara så här pågår. Man dras ju liksom in i varandras historier. Mm. Och så är man liksom kvar där på något sätt. För det är så här, då blir det en sensation i kroppen. Och nu är man på gång. Och liksom nu får man... Och rädslan också att inte få vara med. Det tror jag mycket av... Vad ska jag säga? Att jag har levt i drama är att när jag känner att jag inte får någon kontakt med då liksom... papporna till mina barn, eller det kan jag ha varit innan också, då blir jag så liksom, jag vet inte, det min strategi blir då, ja, men det som Amanda och Hanna pratar om, att man säger, okej, då är det lika bra, vi skiter i det. Och de flesta av mina män har ju då sagt, nej, men vi löser det hit och dit, eller också inte. Så att det, så här, det har ju varit en strategi som man använder för att man inte kan nå den andra känslomässigt, man är avstängda, otillgängliga, liksom både fadersfigurer och då liksom män i sitt liv. Och det känner jag bara så här, jag vill aldrig mer vara med om det. Och att bara så här börja säga så här, men vet du, nu går jag ut ur ditt drama. Jag vill inte vara med i ditt drama. Jag vill inte skvallra, jag vill inte snacka skit. Jag vill inte liksom leva i sensationskänslor för att jag ska känna att jag får vara med. Eller så här, gå ut och festa. Jag har liksom redan testat det i 50 år. Det har inte gjort att jag känner inner peace, om man säger så. Men jag inser att det startades i och med den här liksom familjedynamiken som var. Mm. Att så här, att när jag liksom hamnade i stress, mina stresssensorer sattes igång, då var jag liksom, då levde jag, då var jag närvarande, då var jag viktig, då kunde jag hjälpa. Mm. Men när de inte är igång, då känner jag mig väldigt ensam och som att livet liksom är så jävla dött.
Nu gör du ju det. Alltså du mentaliserar, och det här är ju också så här, säger man vad man vill, för det kan man ju också fråga sig så här, varför ska man ens gå i terapi och när behöver man terapi? Jag tyckte jag läste någonting klokt om det i DN, tror jag, som har haft liksom så här, som har haft en serie på insidan, inte nödvändigtvis nu, men jag satt och scrollade insidan och tyckte det var väldigt spännande liksom, när behöver man terapi? Och det är ju när man återkommer till mönster i sitt liv, alltså till så här olösliga saker. Nu gjorde jag så där igen. Ja, men nu hotade jag återigen med att packa väskan och dra när jag blev arg. Jag klarade liksom inte av att vara större än så. Det här skäms jag över. Det här är en urusel egenskap. Jag måste försöka liksom bli bättre på det här, men jag hittar inte vägen ut ur det själv. Och då är det ju då terapi är liksom en bra grej, kan man säga. Och du har ju också börjat liksom... Och då måste man också ta reda på så här, vad det var då. Alltså så här, försöka kartlägga. Vad är det egentligen som är mina problemområden? Och det är väl liksom den yngre människans stora svårighet. Att man har svårt att överblicka sig själv. Och man har också svårt att se vad som är problematiskt. För att det har liksom inte uppstått... De flesta problemen som människor kommer med i terapi, det är ju relationella problem. Alltså är du en ensam... människa på en ö, så har du liksom egentligen inte så himla många problem mer än att du upplever dig själv som ensam. Vilket också kan såklart vara en orsak till att gå i terapi. Hur ska jag komma ut ur ensamhet? De har ju den här serien just om ensamhet idén just nu. Men det är ju liksom i relation till andra när man blir speglad och varse om att man kanske har en massa osköna sidor som påverkar andra människor negativt. Men då ska man ju vara stor nog och kunna klara av att ta det och inte vilja förneka det eller skjuta det ifrån sig, utan så här, ja, men jag fattar vad du menar. Jag är liksom lättkränkt, eller jag är svårartad i konflikter, eller jag är och så vidare. Det här behöver jag jobba med. Men sen en annan grej som jag tycker också har varit så här otroligt spännande under det senaste året, som jag var inne på här förra och förra podden, är så här: jag behöver inte bli älskad av alla. Jag behöver inte vara en duktig flicka.
Ja, helt underbart. Mm. Och det är väl det som jag också är liksom inne på. Att så här, det som jag skriver om i boken, människoindex. Mm. Bara för att man då på något sätt har varit mångas alibi också. Och så kanske man inte kan vara det. Man går inte med på det, för det är inte heller sanningen. Men när man har gått med på det innan för att man tror att man måste kompensera, man måste visa, ja, man vågar inte säga ifrån. Man håller med och man säger saker som om hon behöver det eller han behöver det, då kan jag bjucka på det. Fuck that! Mm. Jag tänker inte bjucka på någonting mer från 50 bast. Det är slutbjuckat. Tack.
Tack för mig. Puss och kram allihopa. Och hörni, en enda jävla sista grej som jag vill säga. Vi har nu lottat ut dessa love letters, love-biljetter, guldbiljetterna till vårt härliga event. Men för er spontanare, er crazy motherfuckers där ute som vill komma iväg på årets ljuvligaste helg. Det finns åtminstone 3 platser kvar. Gör er själva en akt av självkärlek. Boka på en plats. Alltså ni kommer att ha jordens härligaste helg. Det är jag och Ann. Mm. Vi är där hela helgen. Det är 30 fantastiska kvinnor, lyssnare och följare till oss som... Ja men alltså, det verkar vara sån härlig skap ska jag säga. Så att häng med. Häng med. Kom med. Ni får, kommer inte ångra er.
En goodiebag värd 6 000 kronor.
Ja, bara en sån sak. Helgen kostar 6 800 kronor och då ingår exakt allt. Alltså det är ljuvlig mat från morgon till kväll. Vi ska ha en föreläsning, en peppföreläsning, där vi naturligtvis kommer att prata mycket om medberoende. Men och du en del om ADHD. Och sen framförallt kommer vi försöka göra en strategi, en plan. För det är ju någonting vi har lärt oss mycket i vår terapi. Att det finns jättemycket man kan göra för att undvika fallgroparna som kommer med sommarsemester. Det är ju den årstid då svensken konsumerar mest alkohol. Och lever man i relation med någon som har ett beroende så är det ofta liksom, ja, det är jävligt jobbigt under de här 4 veckorna i juli när alla är lediga.
Man behöver ju inte leva med någon. Man kan leva med en snubbe.
Man kan ha en förälder, man kan ha en mamma. Man kan ha liksom så här. Och vi kommer ge er våra bästa tips för hur man kan på olika sätt skona sig själv i relation till människor som har det lite tufft. Så haka på den här unika möjligheten, Summer Boost Camp på Surflogiet. För att boka så skriver ni till jenna@surflogiet.se. Puss och kram!
Puss och kram! Hejdå!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.